Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag med denna krispiga stämma som välkomnar dig, Stefan Wahlberg, till vår poddstudio på denna Alla hjärtans dag 2024.
Ja, det är väl trevligt att se dig här i Stockholm, du som numera vistas i den centralare delen av Europa allt oftare.
Ja, det är härligt. Det var väl fint tajmat av mig att komma hem just på denna kärlekens dag.
Jag tycker det är fint i kärlekens tecken. Vi har ätit geléhallon här som de har bjudit på med alldeles för mycket socker på.
Ja, jag har inte ätit dem. Var de goda?
Ja, de smakade geléhallon med socker. Eller geléhjärtan är det naturligtvis fast med socker på.
Mm. Min mamma hade bevistat min lägenhet medan jag var borta och placerat ut chokladhjärtan där. Jag blev väldigt glad när jag kom hem och såg det.
Ja, du är en fin mamma. Jag har träffat din mamma vid några tillfällen. Hon är mycket trevlig.
Ja, vi stannar där. Men hon är jättesnäll så det, ja. Du, även om det är Alla hjärtans dag så händer det ju saker inom kriminalpolitikens värld. Igår tisdagen den 13 februari som meddelade kriminalvården att man nu går upp i så kallat stabsläge. Det är ett så här konstigt ord, men vad det nu betyder. Det är allt fler myndigheter som talar om stabsläge allt oftare, men på grund av den här platssituationen som pågår, som jag förstod det, så visar deras prognoser att situationen som redan idag är allvarlig kommer att förvärras framöver. Vissa av de här nybyggnationerna som man ägnar sig åt som pågår, de kommer kanske att dröja längre än vad det är planerat, och det är som ni alla vet redan idag överfullt på i stort sett varenda anstalt och på vartenda häkte. Vart ska det här ta vägen, Stefan?
Ja, där blev jag dig svaret skyldig, som det heter, och det kan jag säga att det gäller nog från statsministern ner till justitieministern till generaldirektör. Så sent som igår kväll var jag nämligen personligen och bevistade ett föredrag där då kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren berättade om en exceptionellt, jag kan inte nog använda starka eller förstärkningsord för att uttrycka det han berättade om. Alltså en exceptionellt pressad situation. Han uttryckte ordagrant dessutom att han tyckte att som generaldirektör så var det inte alls en rolig situation att sitta i, eftersom man inom kriminalvården varje dag bryter emot lagen när det gäller de här bland annat överbeläggningarna och frågan kring hur unga ska tas om hand i häkte och så vidare. Så att det var ett intressant föredrag som var på Svenska kriminalistföreningen vid Svea hovrätt. Och det var matnyttigt. Han var väldigt rakt på sak och väldigt rätt fram, men samtidigt en obotlig optimist kring att det här ska vi klara av. Och så hade han ett antal årtal då när det var uppsatt och hur utbyggnad ska ske och hur man dubbelbelägger och att man då utifrån praxis ifrån bland annat Europadomstolen för mänskliga rättigheter ser till att inte dubbelbelägga rum som är mindre än 6 kvadratmeter, för där presumeras det utgöra tortyr om man är 2 stycken intagna och så vidare. Så att svensk kriminalvård nu ligger precis på gränsen kring vad som presumeras vara tortyr i storlek när det gäller dubbelbeläggning i rum.
Alltså det som är intressant är att jag hörde både Ardalan Shekarabi som är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson och Gunnar Strömmer säga igår att som de brukar läget är utmanande, det är allvarligt, ja men de här vanliga konstaterandena, men det tycks ju fortfarande inte presenteras någon lösning, man skyller lite på varandra och här kan man väl med gott samvete säga att det finns ju liksom ingen tydlig bad guy i det här sammanhanget, utan såväl den socialdemokratiska regeringen som den nuvarande moderata liberalerna KD med stöd av SD-regeringen har ju varit väldigt vänligt inställda till skärpta straff och så vidare, som ju såklart har påverkat den här platssituationen, och det är ju ingenting som har uppstått idag utan vi har ju sett det här problemet sedan lång tid tillbaka. Men börjar det inte snart bli läge för den här nuvarande regeringen att presentera några handfasta åtgärder för hur den här situationen ska lösas och inte bara konstatera att läget är allvarligt?
Alltså Martin Holmgren pekade ju även på det faktum att jag återkom till flera gånger att de fälls på löpande band här nu utav justitieombudsmannen för det här, och justitieombudsmannen har ju då enligt internationella åtaganden uppdraget att just kontrollera så svensk kriminalvård fungerar. Martin Holmgren är ju själv gammal domare, han var ju lagman vid Nacka tingsrätt, han har för övrigt varit generaldirektör för Domstolsverket, så han kan ju lagarna utan och innan och även de grundläggande principerna, och han pekar också på det faktum att JO då fäller dem inom kriminalvården för det här i JOs uppdrag, men att han ändå kunde skönja då en viss förståelse i de här besluten för att situationen har blivit som den har blivit, även om, som han underströk, det inte ingår i JOs uppdrag att så att säga ha förståelse för när någon bryter mot lagen, och i synnerhet inte när det görs av då en svensk myndighet. Och följdfrågan har vi diskuterat tidigare här i den här podden, och den är nämligen given. Är det acceptabelt att en svensk myndighet, och i synnerhet en myndighet som tillhör rättsväsendet, medvetet bryter mot lagen? Vad kan det få för konsekvenser? Ja, Martin Holmgren pekade på att justitiekanslern tydligen, vilket jag inte kände till, i någon form av yttrande har tagit ställning till att det sannolikt inte skulle vara skadeståndsgrundande som olaga frihetsberövande att under vissa omständigheter hålla människor i arrest istället för att de placeras över till häkte och så vidare. Ja, men vi ligger ju hela tiden på gränsen här, och enligt vad framtiden eventuellt kan utvisa gått över gränsen, därför att det här är ju inte något omedvetet tillstånd som råkar uppkomma tillfälligtvis i en akut situation, utan nu är ju det här då, alltså det får man säga, ostridigt systematiskt i den konflikt med svensk och internationell för den delen också rätt som det här hamnar, och någon måste ju på något sätt kunna ansvarsutkrävas för detta i slutändan. Jag vet inte hur och var och när, men någon måste kunna få bära ett ansvar för att en svensk statlig myndighet, repressiv sådan dessutom, som kriminalvården inte bara är utan också ska vara, varje dag bryter mot lagen.
Jag tänker så här, vad är det som händer den dagen det exploderar? För vi kan inte vara långt bort ifrån att ett uppror inträffar eller att det blir någon jättekonfrontation på någon av de stora anstalterna med tungt belastade personer. Ansa Hagström som är chef för det här Nationellt centrum för terrorhotbedömning sa igår till TT att överfulla fängelser kan öka terrorhotet mot Sverige. Folk kan radikaliseras när man tvingas dubbelbelägga och så vidare. Och det här är de kanske allvarligaste konsekvenserna man kan tänka sig när det gäller faktiska händelser, men som vi har varit inne på tidigare, tittar man i det långa perspektivet, det här med bättre ut, ja, det kanske inte blir så mycket bättre ut om man bara pressar in folk där det finns en plats och inte tar någon hänsyn till vart personen i fråga skulle behöva placeras om man skulle göra optimalt.
Nej, just bättre ut var ett uttryck som även det användes vid flera tillfällen av Martin Holmgren, där han pekade på att det var, om man nu kallar för en slogan, om man nu,
ja, men en devis.
Ja, en målsättning. Som ju naturligtvis kunde få stryka på foten om det här fortsatte. Därför att om vi kallar det för brottsförebyggande arbetet inom kriminalvården, eller i vart fall det återfallsförebyggande arbetet, då i de här sammanhangen inte kan optimeras på det sätt som åtminstone det är tänkt att göra. Man kan säga att salen då igår på Svea hovrätt under hans otroligt intressanta anförande och väldigt rätt. Det var väldigt rätt. Framt, heter det så?
Kan man väl säga.
Så kan man säga. I auditoriet så satt i vart fall tre justitieråd, minst tre justitieråd från Högsta domstolen och vår riksåklagare och ett stort antal höga potentater från myndigheter och justitiedepartement och sådär. Och man kände att det var liksom lite obehagligt. Det det är inte roligt när en nu genomförd politik, för det är i grunden det handlar om, leder till praktiska konsekvenser där Sverige dagligen tvingas bryta emot sin egen lagstiftning när det rör svensk kriminalvård. Det är liksom, ja, kan man sitta och lyssna på sånt där utan att få någon form av krypningar längs ryggen, så ska man nog inte jobba med juridik.
Så är det. Vi lämnar kriminalvården för den här veckan och bara glider snabbt över på en annan grej som jag har noterat här den senaste veckan, nämligen det faktum att lagrådet, vårt älskade lagråd som ju tittar på de så kallade lagrådsremisser som kommer från regeringen, nu har utökats från 2 avdelningar som man har haft väldigt länge till 3 avdelningar, och det har man gjort med anledning av att det är en så stor tillströmning av så kallade lagrådsremisser som kommer in till lagrådet och där ska granskas. Det här är inte sant, för det är regeringen själva som bestämmer, nämligen enligt den här lagrådslagen som den så fint heter då, huruvida lagrådet ska bestå av antingen 1, 2, 3, 4 eller 5 avdelningar. Men det säger ju ganska mycket, Stefan, om hur många lagförslag det är som lämnas in här på löpande band, om man till och med tvingas anställa eller flytta dit 3 ytterligare jurister för att sköta det här.
Ja, nu lyser flitens lampa på regeringskansliet och inte minst på justitiedepartementet, och det är ju i enlighet med naturligtvis politiska löften som en gång lämnades här för något drygt år sedan inför riksdagsvalet att det skulle ske förändringar i Sverige, och den politiska viljan har ju sitt utflöde i juridiken som bekant, nämligen i form av lagstiftning i första hand, och det här ska ju då prövas i laga ordning, till och med i grundlaga ordning utav just lagrådet, och om de inte hinner med så blir det en propp, och därför ser man till att utvidga. Det jag inte har sett ännu, som jag möjligtvis faktiskt kunde för när det här började, tänkte jag så att kommer vi att se mer lagrådsprövningar eller lagrådsanalyser, lagrådsyttranden på uppdrag utav utskotten i riksdagen till följd av det här. Man skulle kunna tänka sig att det är så pass mycket som händer att även något utskott skulle besluta att de skulle vilja ha en prövning av lagrådet för att man är oense och det är en minoritetsregering som inte har fullt stöd i riksdagen, utan det kräver gränsöverskridande och så vidare. Men det har jag, så vitt jag kan förstå, inte sett alls att man ifrån utskottens sida utnyttjar lagrådet eller belastar dem.
En annan fråga som ju aktualiseras när lagrådet då tvingas ut öka med en avdelning, det innebär ju nu i nuläget då att det är 3 stycken justitieråd, 2 stycken från Högsta domstolen och 1 från Högsta förvaltningsdomstolen som sitter i någon av de här 3 avdelningarna. Tror du att det snart kommer att aktualiseras en fråga om att utöka antalet justitieråd i antingen Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, för att man ser ju också, vilket vi ska prata om sen, hur målutvecklingen ser ut och hur stor tillströmning som det är till Högsta domstolen. Klarar de sig när de avvarar 2 justitieråd?
Ja, alltså de gör ju det, därför att både HD och HFD kan ju, och det är inte bra att sånt här ska leda till att man rent praktiskt kan anpassa sin verksamhet genom att
då. Ja, men det tar ju bara längre tid.
Ja, så är det ju. Och jag menar, man kan ju diskutera. Det är ju en intressant fråga också. Ska vi överhuvudtaget ha justitieråd från våra högsta domstolar som sitter i lagrådet? Är det lämpligt? Det finns faktiskt principiella invändningar mot det som jag inte nödvändigtvis ställer mig bakom själv, men som kan vara intressanta eftersom du får en hästskoeffekt, eller riskerar att få en hästskoeffekt av att justitieråd i lagrådet, till exempel, låt säga att de avstyrker en lag som ändå sen klubbas, eller man föreslår vissa justeringar som kanske inte genomförs av politikerna av politiska skäl, och säger man då från lagrådets sida att det här är någonting som, låt säga, är konstitutionellt tveksamt eller strider emot Sveriges åtaganden enligt Europa kommissionen eller vad det nu må vara, och man då inte bara har redaktionella invändningar, så är det ju intressant om det ändå klubbas, vilket har hänt, och sen går det hela vägen då som en hästsko genom, vi pratar om allmänna domstolar nu inledningsvis, till PT i HD som sen då ska avgöra det här och kommer fram till vad de egna justitieråden i lagrådshanteringen nämligen kom fram till, att den här lagen är olaglig och ska underkännas, får inte tillämpas. då är ju hela lagstiftningen och myndighetsutövningen och allt vad det nu är som bygger på den här lagen så här obehövlig, och det är ju onödigt många som har kommit i kläm. Så att man kan ju diskutera av alla möjliga skäl, men om vi nu har den här, det här systemet, vilket jag inte, ja det kan vi säkert ha, så bör man ju se till så att det finns tillräckligt med justitieråd som kan avvaras till lagrådet under den period de sitter där och inte dömer.
Eller kanske att man skulle plocka fler personer från Högsta förvaltningsdomstolen då, för att man tittar på målutvecklingen så ser deras målutveckling lite annorlunda ut om man jämför med Högsta domstolen. Men nu råkar det vara två justitieråd från HD som sitter där i jämförelse med ett från Högsta förvaltningsdomstolen. Men det finns säkert skäl och orsaker i detta. Låt oss inte fastna i denna kamerala frågeställning.
Nej, det ska vi verkligen inte göra. Bara i det här sammanhanget så är det ju värt att notera att justitieråden numera kan hoppa hagel på säga ute på Gamla stan och Riddarholmen mellan de här två högsta domstolarna, som de kan liksom adjungera hos varandra och enligt en lagändring som skedde för ganska nyligen, jag minns inte när. Och det innebär ju att man då byter mellan varandra, det vill säga någon från HD och hos HFD och någon från HFD och hos HD. Och jag vet inte om man på det sättet också skulle kunna förstärka, det finns ju lagstöd för den ena domstolen om det blir en väldigt stor arbetsanhopning av något skäl. Men precis som du säger så i lagrådet sitter ju nu, vad blir det nu, en majoritet av justitieråd från HD, va?
Exakt.
Ja, precis.
Ja, de kan säkert krumbukta till det hur mycket de vill, men frågan är intressant, och som sagt att man har utökat i tre avdelningar tyder ju på att det är omfattande lagstiftningsarbete, precis som du sa, som pågår på Justitiedepartementet. Kort bara också, Stefan, så har ju regeringen nu aviserat att man tänker lägga fram en lagrådsremiss i vilken man kommer att föreslå utökade befogenheter för vissa personer inom Tullverket. Det handlar bland annat om förslag i enlighet med den här utredningen som myndigheten själv lämnade in till regeringen om att fler ska kunna beväpna sig. Men det handlar också om utökade befogenheter att utöva våld. Det handlar om rätten till kroppsvisitation vid förhör, och det handlar om andra rätt till kroppsvisitation i vissa andra situationer och så vidare. Tullverkets befogenheter ska alltså utökas. Vad ska man säga om det? Det ligger väl i linje med mycket annat i den utvecklingen vi ser nu. Det kanske inte är så oväntat, eller?
Nej, det är inte det. Jag har liksom egentligen inga invändningar i sak mot det. Alltså Tullverket är ju en myndighet med multipel personlighetsstörning, höll jag på att säga. I ena änden har man en extremt kameral uppbördsverksamhet som syftar till att få in tullavgifter och moms och annat vid gränsöverskridande handel. Och där sitter folk i den genren som kan skatterätt och sådär. Och i andra änden är det liksom en bevakningsorganisation i uniformerad yttre form som ska så här, i någon mening upplevas som, man får inte använda ordet poliser, för de är verkligen inte poliser och de vill inte heller bli betraktade som poliser. Men det är ju ändå i den meningen en väldigt tudelad organisation. Och jag undrar om det här egentligen var avsikten från början, eller om man i själva verket borde inrätta, som jag säger, de flesta, men det är i alla fall många länder, inte minst Finland, har ju sitt gränsbevakningsväsende som det heter där, som är liksom en egen.
De har att göra nu, kan jag säga.
Ja, de har att göra nu i högsta grad. Det vill säga en särskild myndighet som bevakar, alltså som har bevakningsuppgifter kring våra gränser. Ja, men USA har sina border patrols och ja, det är väldigt många länder som har det. Här har tullen fått en konstig hybriduppgift mellan att å ena sidan tillse att statliga skatter och avgifter betalas utav varor som förs över gränserna, till att personer som eventuellt har med sig en flaska whisky för mycket också ska lagföras. Och tullen är en utomordentligt bra myndighet på många sätt, och de som jobbar där är också duktiga och så. Men frågan är om det ska ligga på en och samma myndighet. Varför inte bryta ut det här och lägga in det under Justitiedepartementet istället för under Finansdepartementet, och därmed få någon form av tilldelning som på verkligt vis speglar det behov som då de rättsvårdande myndigheterna, och i det här fallet någon form av bevakningsorganisation som ingår tillsammans med till exempel polisen, faktiskt erfordrar. Jag vet inte, men jag har ingenting emot att man får större befogenheter, eller de har redan nu rätt att använda skjutvapen under vissa omständigheter, och det ska nu tydligen utökas då.
Men det är för stort projekt det där du skulle vilja genomföra. Det här är ju mycket enklare så att säga, att bara besluta om lite ändringar. Men värt att tillägga är också att idag, samma dag, det är väl välkoordinerat misstänker jag, som regeringen lägger fram, eller aviserar att man tänker lägga fram det här lagrådsremissen, så har ju tullen kommit med sin årsredovisning när det gäller beslagtagen narkotika, och då kan man konstatera att de beslagtog över 11 ton narkotika under förra året, och att den här tillströmningen eller införseln eller försökt införseln av narkotika i Sverige har ju ökat de senaste åren, och det kan vara ett skäl till att man behöver beväpna de som står längst ut på barrikaderna vid våra gränsområden.
Absolut, alltså både mer narkotika och mer illegala vapen som förs över våra gränser, och att de här människorna som arbetar i den här bevakningsorganisationen kan komma och hamna just i väldigt, väldigt farliga lägen som egentligen poliser då mer skolade att hantera. Så kan vi uttrycka det, och det är därför jag säger att man borde överväga överhuvudtaget om vi ska ligga på, om man ska ha en renodlad tullverksamhet som ägnar sig åt statliga skatter och avgifter medan man har en bevakningsorganisation för Sveriges gränser, eller instifta någon form av gränspolisverksamhet inom ramen för den ordinarie polisverksamheten som då får vara utvidgad. Än en gång, jag återgår till vårt grannland Finland, där vet jag att det här gränsbevakningsväsendet där har ju de uppgifterna som tullen har till stor del när det gäller just gränsbevakning, men också, eller rättare sagt, som tullen nu kommer att få i större omfattning i den operativa verksamheten. Men de har ju också då det som polisen i Sverige har, nämligen passkontrollen. Det ligger ju på polisen i Sverige. Så att det blir liksom, jag skulle vilja samordna det här, men jag har inga invändningar mot att tullen, som gör ett förträffligt bra arbete, inte minst när det gäller narkotika, de tar ju way over vad polisen tar i narkotikabeslag varje år.
Kippis, det betyder skål på finska. Det är väl en lämplig avslutning med tanke på tullens uppdrag att stoppa införsel av olaglig alkohol.
Ja, om man tycker att det är värt att lägga energi och så på att stoppa människor som har köpt en flaska gin för mycket.
Nu du Stefan, nu ska vi prata processrättsliga reformer och förslag som har lämnat sig en promemoria från en arbetsgrupp på Domstolsverket. Den här promemorian och förslagen har fått rätt mycket uppmärksamhet den senaste veckan när det har kommit så kallade remissvar från bland annat Advokatsamfundet, Justitiekanslern och Justitieombudsmannen, som man väl får säga är förhållandevis kritiska till de här förslagen som lämnas. Förslagen lämnas i syfte att på något sätt, så att säga, effektivisera domstolsprocessen i de allmänna domstolarna, tror jag. Det kanske även rör i och för sig författningsrättsliga domstolar. Men kontentan av förslagen är bland annat att man vill att det ska finnas en möjlighet för rättens ledamöter, alltså domarna och nämndemännen, att närvara vid förhandlingar via videolänk. Det vill säga, de ska inte ens behöva sitta i rättssalen när de deltar vid en huvudförhandling. Det här är ju förslag som är ganska omvälvande, får man säga. Det är ju en helt ny rättsordning, blir det ju om man helt plötsligt som kanske ensam misstänkt sitter med sin försvarare i domstol, och så sitter man och tittar på en skärm, och så sitter domarna och nämndemännen på länk från en konferenslokal i en annan domstol eller på något kansli någonstans. Det här är ju stora förändringar. Och då riktar både JK, JO och samfundet här kritik mot att den där typen av förslag läggs fram i en promemoria som är författad av en arbetsgrupp på Domstolsverket. Att det här, så att säga, inte har utretts av en utredare som är utsett av regeringen inom ramen för en statlig offentlig utredning. Delar du den kritiken?
Ja, alltså i princip så är det naturligtvis så att en intern arbetsgrupp inom vilken myndighet som helst kan komma med inspel och förslag utifrån sin erfarenhet hur man borde göra, men att det sen ska få ligga till grund för en så att säga, fortsatt beredning kräver ju att det snarare finns en om inte parlamentarisk kommitté som tillsätts, så i vart fall en sakkunnig kommitté där man faktiskt för in experter från de olika partsförhållandena i en domstol. Alltså rimligtvis Advokatsamfundet och rimligtvis åklagarväsendet och för den delen övriga i domstolen aktiva personer. Jag vet inte om nämndemännen ens, de har väl inte varit med i det här heller. De bör väl få säga sitt. Är det lämpligt att våra nämndemän kan medverka på länk. Hur ser de på nödvändigheten av att ett vittne ska infinna sig öga mot öga, och tycker de att man kan lättare bedöma tillförlitlighet och trovärdighet genom att sitta i en rättssal och så vidare. Det är väl liksom den första frågan att lyfta i det här sammanhanget. Sen kan man ju då titta på hela idén som sådan, och det är så här, alltså innan man börjar rucka på den omedelbarhetsprincip och det krav på personlig inställelse och närvaro som faktiskt finns för bland annat rättens ledamöter vid en domstol, så ska det ju till väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså eftersom vi till och med har en omedelbarhetsprincip som just bygger på detta. Om vi börjar tumma på det och säga att vi av effektivitetsskäl och höga målbalanser och vad det nu må vara måste beta av sånt här genom att låta folk sitta på distans, då är det inte bara så att rättssäkerheten kan komma att skadas rejält, utan tilltron framförallt till rättssäkerheten kan komma att skadas. Jag tror nämligen, och det här är, jag tror verkligen att det är så här, att väldigt, väldigt många mål, nu pratar vi brottmål framförallt, väldigt, väldigt många brottmål skulle sannolikt kunna avgöras med en ensamdomare utan vare sig nämnd eller andra lagfarna domare närvarande, och komma till samma slutsats som en då fullsatt rätt. Om man skulle göra en sån undersökning, så tror jag att det i de allra flesta fallen skulle komma till samma slutsats. Men det är inte riktigt det här handlar om, utan det handlar just om tilltron till vårt system. Att vi kan inte ha ensamdomare som bara sitter och avgör. Och det är ju ett annat förslag som då har kommit upp i den här promemorian från Domstolsverket, att ett större antal brottmål skulle kunna avgöras genom ensamdomare, om det är upp till max ett års fängelse, tror jag det var. Va?
Mm.
Och det här, jag vet inte, men när man pratar med folk, vare sig det är folk som står tilltalade, åtalade i brottmål, eller för den delen, man pratar med parter i tvistemål, så brukar folk säga att de vill ha så många domare som möjligt som ska avgöra, eftersom tycker man att man har rätt, så tycker man att det blir svårare för många att så att säga gå fel i det här, och det speglar i någon mening den tilltro som måste finnas i rättsväsendet. Och de här nämndemännen som sitter där, även om de i allra högsta grad dömer som rättens ordförande och sällan är skiljaktiga, så sitter de ju där för ett syfte, och de är närvarande personligen.
Men förklara gärna för mig som en mindre vetande vilka effektivitetsvinster det skulle finnas med att låta rätten delta på distans. För att som jag tolkar förslaget, så är ändå grundförslaget att rätten, så att säga, om den innehåller fler domare och nämndemän, eller åtminstone en domare och flera nämndemän, så ska de befinna sig i samma rum. Och då undrar jag, vad är det de vinner på att sitta i ett konferensrum istället för att sitta i en rättegångssal? Är det för att de skulle vara slut då? Det skulle underlätta bokningssituationen när det kommer till salar? Eller vilka effektivitetsvinster skulle finnas med det? Jag kan ju förstå att man säger så här, men Stefan Wahlberg sitter på livstidsfängelse. Han ska höra som en misshandel på Kumla. Att transportera dig och använda kriminalvårdens resurser för att bila upp dig från Örebro till Stockholm, och ska du sitta och vittna under en huvudförhandling där, då kan det ju finnas en effektivitetsvinst med att låta dig sitta i ett förhörsrum på Kumla och avlägga ditt vittnesmål. Men nämnden och så att säga rättens ledamöter ändå måste sitta i samma rum, hur ska de vinna någonting på det då?
Jag vet inte om det är restider man har tänkt på. Om det är...
Ja, men restider, för någon måste ju resa någonstans. Alla bor ju, de delar ju inte lägenhet med varandra.
Nej, men eller om det kanske är så att de har resonerat kring folk som har sjukfrånvaro och att det är lättare att sitta hemma med en liten förkylning.
Ja, men de ska ju sitta ihop.
Ja visst. Du ställde frågan till mig, och jag kan faktiskt svara på hur de har resonerat kring det här. Jag kan inte svara på det. Kan du?
Nej, men jag bara menar att det är inte, nu har inte jag nagelfart hela den här på memorian, men på ett liksom på det planet som jag har förstått hur den är upplagd, så är det så att jag har svårt att se de stora effektivitetsvinsterna. Det är en sak om det är så att Stefan kan sitta hemma hos sig, William kan sitta hemma hos sig, och så kan rådmannen sitta hemma hos sig, och så sitter vi i varsitt rum. Men om det inte funkar, då finns det ju inga effektivitetsvinster med att vi ändå måste transportera oss någonstans, sitta ihop, ta paus ihop, dricka kaffe ihop, gå igenom domen ihop. Alltså då försvinner ju effektivitetsvinsterna.
Ja, frågan
jag
är
kan om... jag nästan få jobb snart på Domstolsverket. Om jag säger ordet effektivitetsvinst en gång till så kanske jag får jobb på deras ekonomiavdelning.
Ja, om du använder ordet metodstöd.
Samsyn.
Samsyn och metodstöd så kanske du till och med kan få jobb på regeringskansliet.
Olyckligt.
Olyckligt.
Utmanande.
Det är utmaningar, allting sånt där som låter som en politiker i ledande ställning brukar ju vara karriärfrämjande i sådana här sammanhang. Ja, nu tror jag vi släpper det och så tittar vi snarare på frågan kring enmansdomare i brottmål. Vad tycker du om den? Det förslaget då?
Så här, jag, precis som du så tror jag att utfallet skulle nog bli ungefär detsamma. Men jag är lite inne på det samfundet nämner i sitt remissvar här, att det skulle riskera att liksom rasera förtroendet för allmänheten om man tillät rätten att medverka via videolänk. Och jag tror på samma sätt att det skulle vara problematiskt ur den synvinkeln att låta en person sitta och avgöra mål hela tiden. För att någonstans så vill man ju som tilltalad i en process ändå känna att man har en möjlighet här att övertyga de här fyra personerna som det kanske är som sitter där framme på podiet. Det kommer ju kännas mer som en uppförsbacke om det bara är en person och man känner att det blir lite dålig personkemi redan från början och man tycker att personen i fråga sitter och rynkar lite på ögonbrynen eller vad det nu må vara. Jag tror att det riskerar att sänka allmänhetens förtroende för rättsväsendet om man säger att vi skickar fram någon fiskal här som sitter och bränner av 20 mål på en dag så har vi det avgjort sen.
Jag tror ju som du att det är där skadan primärt ligger, alltså primärt i trovärdighetsfaktorn, därför att i de allra flesta fallen även i brottmål som kan leda till max ett års fängelse så är ju målen av om inte enkel beskaffenhet, för det vore kanske att degradera bevisfrågor allt för mycket, men de är ju sådana att just en luttrad rådman och kanske till och med fiskal skulle kunna med hög precision döma av dem och fortfarande ha sin domared i behållning när dagen är slut utan att det blir allt för mycket fel. Men det är ju just det här med tilltron. Det är ju just det här med att vi inom ramen för vårt samhällskontrakt har accepterat vissa rättsliga förutsättningar och vissa tvångsmedel från statsmakternas sida under förutsättning att vi garanteras då inte bara en rättssäker process utan också någonting som då ligger i linje med att vi också ska ha förtroendet för att den här processen blir rättssäker. Och det är där jag tror att de största förlusterna finns. Sen är det uppenbart att det inte i förlängningen har gagnat rättssäkerheten heller rejält skulle jag säga. Så att, nej, jag gillar inte riktigt de här idéerna. Man skulle kunna tänka sig enmansdomare under vissa omständigheter. Jag är lite förtjust i ordet uppenbart. Man kan säga så här, om det är uppenbart att vissa saker är uppfyllda och kanske så där. Det är ett system vi faktiskt använder när åklagare till exempel får utfärda strafföreläggande hela vägen upp till faktiskt villkorlig dom. Om det är ostridigt och erkänt och klart och ingen tvekan om att den som erkänner är skyldig och så vidare. Så att någon sån form av lite förenklat förfarande under vissa motsvarande omständigheter skulle jag nog kunna tänka mig. Men inte om det är som det är i många brottmål att den tilltalade har en annan version än åklagare. Nej.
Till sist då Stefan, det vi nyss samtalade om här, nämligen processrättsliga förändringar eller åtminstone förslag på sådana i syfte att effektivisera domstolsprocessen, det har ju absolut bäring på det jag tänkte att vi skulle prata om nu, nämligen måltillströmningen till de svenska domstolarna. Jag har kikat på lite statistik från Domstolsverket över januari månad 2024 och av den så framgår att målen fortsätter att strömma in till landets domstolar i hög takt. Bara under årets första månad så inkom alltså drygt 35 000 mål, vilket är en ökning med 6% jämfört med samma period förra året. Och tittar man bara på brottmål med stämningsansökan så ökade antalet inkomna mål med hela 16%. Frågan är ju här, vi har sedan tidigare diskuterat svårigheten i att rekrytera domare. Vi pratar nu om möjligheten till så kallade effektivitetsvinster i brottmålsprocessen eller i domstolsprocesser överlag. Är vi rustade för den här måltillströmningen? 35 000 mål på en månad?
Ja, det är en bra fråga. Det är vi sannolikt inte. Det ligger lite närmare verkligheten än kanske kriminalvårdens situation. Men det finns en... bakgrund till det här som naturligtvis har både med lagstiftning och så att göra. Antalet mål ska då inte enbart vara beroende av hur många brott som begås när det gäller straffrättsliga frågor eller hur många tvister som uppkommer när det gäller civilrättsliga frågor, utan också då naturligtvis hur lagstiftningen ser ut. Och juridifieringen av samhället är ju, jag vill säga nu då, det här fula ordet har ju blivit ett problem, men det kan man tycka vad man vill om. Det är en närmast... Det är ju närmast ideologisk fråga om vi ska ha den här starka juridifieringen där allt mer ska regleras genom lagar, och inte minst inom straffrätten ska vi ha kriminaliseringar och målen blir komplicerade och de blir längre och vi har fler stormål och så vidare. Vart ska det här ta vägen någonstans? Och någonstans så tycker jag väl att domstolarna måste få arbeta i lugn och ro och i den takt som behövs för att kunna bibehålla och upprätthålla då. Vi tjatar om hela tiden, nämligen rättssäkerhet, rättssäkerhet och åter rättssäkerhet.
Det finns ju rättare sagt förslag i den här promemorian från Domstolsverket om ansökningsavgifter och så vidare. Är det en väg att gå när man ser att måltillströmningen blir allt för hög? Vi har ju sett att riksdagen har röstat igenom nu att man ska införa en ansökningsavgift för den som vill få sin sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden till exempel, för att dit har ju antalet ärenden ökat något otroligt mycket de senaste åren, och då tror man att man får bort sådana här okynnesanmälningar där Allmänna reklamationsnämnden vänder sig tillbaka till anmälaren och ber om komplettering, och så kommer den där kompletteringen aldrig in, och då tycker man att nämnden har lagt ner arbete i onödan, och då tror man att en sån ansökningsavgift, även om den är symbolisk, kan leda till att man får bort de här okynnesanmälningarna. Tror du att ökade ansökningsavgifter för den som vill driva en process i tingsrätten till exempel skulle kunna leda till en lite minskad måltillströmning?
Vad är 900 idag i allmän domstol, tror jag, ansökningsavgiften?
Det är ju i dessa tider är 900 kronor rätt mycket för de flesta som ändå kanske tar en risk då när man inleder en process mot sin mobiloperatör eller vad det kan vara för något.
Ja, men, och då kommer nästa fråga. Var går gränsen för att det blir så besvärligt så att människor då inte utnyttjar sin rätt till domstolsprövning i till exempel en konflikt med sin mobiloperatör? Det vill säga mobiloperatören sitter där med sina miljoner i möjlighet att betala medan en privatperson inte har det. Så att, alltså, ja, jag tycker att det ska få kosta att processa i till exempel allmän domstol. Frågan är var gränsen går. Om vi höjer till 9000, ja, då kommer ju kanske folk inte ens vilja få sin sak prövad i domstol, och då har vi tappat hela principen med detta. Men tar man bort den helt så kanske folk kommer mer okynnesstämningar. När det gäller ARN har jag ingen uppfattning. Det är och förblir en så att säga just en nämnd utanför det ordinarie rättsväsendet. Jag har inga invändningar mot att man inför en liten avgift där, även om jag tycker att syftet med ARN är just att det ska kunna vara lättillgängligt och så vidare. Det har diskuterats även om man ska införa en avgift för att få processa i allmän förvaltningsdomstol i Sverige. Och det är jag stor motståndare till, därför att de mål som prövas där är alltid ett utflöde av en konflikt med en statlig myndighet som vill ta ens pengar i form av skatt eller på annat sätt dra in en körkort efter fortkörningar och vad det nu må vara. Och rätten att få ett myndighetsbeslut prövat av en oväldig och oavhängig domstol är så stark att jag inte tycker att man ska behöva betala för, eftersom du inte själv så att säga inleder förfarandet, inleds ju redan i den första instansen som är en förvaltningsmyndighet, och sen går det till en förvaltningsdomstol, va? Och därför så tycker jag att fattar en förvaltningsmyndighet ett beslut som är ingripande mot en enskild, så vore det orimligt att en enskild skulle behöva betala för att få det här prövat i domstol. Det är redan illa som det är idag att man då i de allra flesta fallen inte får ersättning för till exempel ombud i förvaltningsdomstolar, vilket enligt min uppfattning är helt snurrigt alltså. Men det vet vi, och det har ju även just nu stiftelsen Rättvis skatteprocess pekat på när det gäller även skattemålen, hur svårt det är, att det är otroligt komplicerade skattefrågor där den enskilde processar emot staten med Skatteverkets hela kompetens bakom sig inte har möjlighet eller rätt att få ersättning i förvaltningsdomstolar. För att
åtminstone få ersättning fullt ut. Ska vi säga.
Ja, så ska vi säga. Men alltså det är precis så. Eller inte alls. Men ja, så att förvaltningsdomstolarna som då inte fanns med i det här vi pratade om inledningsvis, utan som jag då förde in just nu, ska inte vara belastade med ansökningsavgifter på samma sätt som till exempel ARN eller allmänna domstolar.
Värt att notera där är ju dock att även om samhället tycks bli mer och mer juridifierat, så är det så att medan måltillströmningen till de allmänna domstolarna ökar rätt mycket, så minskar ju måltillströmningen till förvaltningsdomstolarna, högsta förvaltningsdomstolen till exempel. Det tyder ju kanske på att folk inte utövar sin möjlighet att processa mot staten gällande beslut från exempelvis Försäkringskassan eller andra myndigheter som man är missnöjd med, eftersom då borde ju målen öka där också, för att samhället har blivit mer juridifierat, som du själv pekade på, borde ju leda till att fler processer initieras även inom ramen för förvaltningsdomstolarnas verksamhet.
Ja, det sambandet vore ju logiskt. Jag kan inte svara på varför. Kanske är det för att det är för, jag ska säga så här, inte för att det är...
Men juridifieringen kan ju också innebär att det blir mer och mer komplext att som privatperson driva den typen av processer.
Det vill säga, människor tror nog att det är mer komplicerat än det nödvändigtvis behöver vara. Det i sig tror jag kan avskräcka ibland. Det gäller samma sak i allmän domstol. Det är inte vem som helst som vågar lämna in ens en stämningsansökan i ett förenklat tvistemål som handlar om 2 500 kronor eller vad det nu må vara. För man vet inte, det här låter krångligt att gå till domstol och det vet man inte hur man ska göra. Och vem ska föra min talan och vad är en muntlig förberedande förhandling? Det tycker folk är jobbigt.
Det är jobbigt, men där ska man också säga att min erfarenhet är i alla fall att domare i de allmänna domstolarna, oavsett om det är rådmän eller domare under utbildningen eller lagmän eller vad nu må vara, ofta är väldigt behjälpliga så att säga, i kontakten med den personen som driver en process, att man ofta kan få lite ledning där i vad är det här som vi efterfrågar nu egentligen betyder och så vidare. Så det är ju inte så komplicerat som man kan tro, och tycker man att det är komplicerat och inte har råd att anlita ett juridiskt biträde, så går det ju alldeles utmärkt, att det vet ju du, åtminstone driva en process som parkeringsböter eller någonting annat sånt utan att man behöver vara någon juridisk expert.
Ja, eller en vanlig fordran. Nej, men alltså det är en absolut, och det är ju uttryckligen i rättegångsbalken så att rättens ordförande är till exempel förenklade tvistemål som ju handlar om mål där tvisteföremålet är mindre än ett halvt basbelopp ska vara mer aktiv i sin processledning just av de här skälen. Därför att tanken är att man inte ska behöva ha ombud, och då måste rätten fortfarande opartisk men ändå gå in och vara mer aktiv och förklara och hur tycker du nu verkligen här, och det finns ett uttryckligt krav på att man ska försöka förlika parterna om det är möjligt innan det hamnar i huvudförhandling och så vidare. Så att och då får man ju förklara i de här sammanhangen för vanliga människor som sitter där att det här och det här är ostridigt mellan er, men det här måste bevisas, och har du bevis för det så får du lägga fram det och så vidare. Det är en pedagogisk fråga ytterst, och det kan ju vara nyttigt för domare som kanske normalt sitter på mer, om vi kallar det för kvalificerade, inte minst tvistemålsavdelningar, och handlägger mål där det finns toppadvokater som säger aktivt processer, att få ta den här typen av mål ibland. Därför att juridiken, och nu är vi tillbaka på en av våra hörnstenar i den här podden, juridiken får aldrig bli en stat i staten, den ska vara tillgänglig även för vanliga människor och inte bara för börsnoterade bolag som tvistar mot varandra när vi pratar tvistemål då.
Så är det verkligen. Du, hur ska du fira resterande Alla hjärtans dag?
Jag ska försöka köpa rosor till min sambo. Det var ju tur att du påminner mig.
Kommer du att lyssna på Mia Marianne och Per Philips fantastiska låt Där rosor aldrig dör?
Är det här någonting som är med Mello?
Nej, det är ju såna här andliga sånger, men jag tycker det är ett väldigt fint artistnamn. Mia Marianne och Per Philip.
Ja, det tycker jag låter käckt och trevligt. Nej, jag trodde det var något som skulle komma i någon mellofinal här. Eller inte final kanske, utan det är någon deltävling i.
Jaha, nej, sånt kan jag inte.
Kan du inte?
Jag vet bara att Gunilla Persson, den där kända Hollywoodfrun, ja, är med för att jag också har bevakat hennes förtalsprocess mot en mycket känd ansvarig utgivare för en nättidning som hela tiden skjuts fram, och de skulle egentligen haft huvudförhandling i det målet här nu i samband med att hon besökte Sverige för att göra ett framträdande på Melodifestivalen, men så blir det inte.
Hon har haft kristallsjuka har jag sett någonstans, och hon har ju kört i rullstol ifrån flygplanet när hon landade här i Sverige från sin bostad i Amerika.
Ja. Du, vi gör så här att hade vi haft lite bättre avtal och lite mer pengar så hade vi kunnat avsluta den här podden med att spela denna fantastiska låt Där rosor aldrig dör, alltså av Mia Marianne och Per Philip. Men nu har vi inte den möjligheten, så då får vi väl kanske nynna den eller bara överlåta till lyssnarnas imaginära förmåga att tänka er att jag och Stefan nu avslutar denna podd med att lyssna på Mia Marianne och Per.
Men hur
Philips
går den här låten? Kan du ta enligt citaträtten några toner här?
Nej.
Nej, vi förskoda våra lyssnare från.
Verkligen. Vi säger stort tack till alla er som har lyssnat och hoppas att ni i onsdags hade en kärlekens dag och att ni nu fredag får möjligheten att njuta av en trevlig helg. Vi hörs nästa vecka igen. Adjö.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.